Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han
kan det är dålig...
fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han kan
det är
för
dålig...
fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
På en av väggarna på Situation Stockholms kontor hänger en mängd porträtt på personerna som sålt tidningen under åren. Han nu sitter och tar en kaffe vid ett bord intill, pekar på olika ansikten och berättar minnen.
Hon alltså hade ätit någonting och
dog av kräk.
Och han gjorde sig mot den där killen, hoppade Finlandsfärja.
Jaha. Men alla de här bilderna är tagna...
Den unga killen där högst uppe, han avlides, han hade leverslut. Han har börjat dricka som 9-åring.
Som 9-åring?
Mm. Han kom i butiken, köpte en flaska, absolut. En stor flaska. Gick parken. Pojkarna tänker först att han langar, så han är så ung själv också. Mm. Han gick parkbänken då.
Kunde han dricka en flaska absolut?
Nej, han har avlidit. Hans lever var ett totalt slut. Vin han kunde ta.
Okay.
Sånt lidigt. Mm. Men om du tar stark sprit och lever är slut. Då är det slut.
Jag väntar på fotografering. Jag väntar på dig.
Han gjorde självmord.
Men de flesta är döda här?
Inte alla, men många. Många är döda på det.
Det här är den femte delen av Situation Stockholm och hemlösheten. Podden är ett samarbete mellan tidningen Situation Stockholm och Bauer Media Group. Jag heter Robin Israelsson. Temat för avsnittet är döden. Här hör vi Ulf Stolt, chefredaktör på Situation Stockholm.
Det lär ha dött en hel del av era ursprungliga försäljare. Det dör ju folk hela tiden naturligtvis, ja, i missbruk.
Per månad skulle vi ha en kondoliansbok som ligger där ute. En per månad, ibland mer skulle jag nog säga, men det snittar nog på att det är en person per månad nästan.
Hur förhåller ni er till, det är det inte svårt att inte engagera sig känslomässigt och sådär?
Jo, jag har ju vissa har man ju mer, vissa känner man ju mer eller mindre, så vissa har man ju mer eller mindre kontakt med så här. Men visst, det är ju en del av verkligheten. Människor som lever ett liv, och det finns ju många undersökningar om att dödligheten är ju oerhört mycket högre än normalpopulationen. Så det är ju en del av grejen. Liksom. Man måste nog klara av de förlusterna om man ska göra det. Liksom. Man får nog vara beredd på att så ser det ut. Och samtidigt så är det ju så att visst, det är ett för tidigt liv. Men vi ser ju också vad den här kondoliansboken, vad det här betyder. Det är inte sällan som det här var platsen där anhöriga till exempel ringer. Det här var platsen där man hade en helt annan bild av deras son eller dotter. Att jaha, fan, han jobbade på slutet. Jaha, jag har uppskattat arbetskamrat. Jaha, någon skrev en dödsrun över honom. Här finns det bilder tagna. Du har ju sett porträtten som är. Som inte, de har kanske inte haft en bild på sitt eget barn på 25-30 år. Här finns det en bild. Så att den tiden som var på slutet när de var här var i alla fall en bra tid.
På Frälsningsarméns sociala center i Hornstull berättar Carolina Nilsson om döden.
Vi har ju en grupp som brukar komma hit och vi ser att de tar hand om varandra. De som har lägenheter tar in de som inte har boenden. De träffas alltid på samma platser. De kommer och berättar när någon har blivit sjuk. de ordnar, ser till att begravningar blir gjorda när någon har gått bort och ser till att folk får reda på det. Så de har ju koll på varandra. Så vi har en grupp här runt omkring Horstull som det blir nästan som en liten familj.
Mm. Hur känns det för dig då när, om du har fäst dig vid människor som plötsligt rycks bort?
Ja, det är lite tufft. Jag hade begravning för en av våra gäster i januari och det är inte helt lätt. Och jag ska på en begravning idag för en annan gäst. Det är inte helt enkelt, det är det inte. Men samtidigt så känns det ju också bra att de har fått en sån relation med oss att de faktiskt vill att vi ska göra det, att vi ska följa med där in i slutet. Mm. Vi är ju faktiskt en kyrka också. Mm.
Jag är hemma hos Johnny igen. Han visar några av de hundratals bilder han tagit genom åren.
Han är död också. Det är så jävla många som är döda här.
Hur många bilder tror du att du har tagit?
Ja, det här är 821 på gatufolket.
På 4-5 år?
Sex. Ja, som jag har spart. Ja. Och han lever fortfarande, tror jag. Det är säkert en 50-60 stycken utav de här 821 gatufolket som är döda idag. Hon, ung tjej, kanske 30-35. Hennes kille åkte in på kåken. Hon gick på amfetamin och hennes kille också. Så åkte han in på kåken. Och hon var lite, kändes ensam så där, så hon slog följe med en heroinist. Så hon började slå i sig heroin. Sen dog hon. Hon fick en överdos ganska omgående. Det finns massa historier här alltså, i de här. Vi blir kanske 50 år. Den medelåldern var väl någonting som var på 1700-talet typ. 1600-talet, 1400-talet någonting. Fan, vi blir inte äldre. Alltså, det är mycket sjukdomar och så.
Hur kommer det sig att du har klarat det?
Jag har kommit en bit. Alltså, men det här är ju... Jag har fått hjärtfel. Jag har haft det här jävla kraftiga eksemet. Alltså, jag har ju hjärnspöken emellanåt. Absolut. Jag har inte klarat mig, men jag har kommit. Jag har tur, alltså. För det jag har hållit på med, det har liksom hela tiden byggts vidare. Va? Jag har fått bekräftelse på att jag gör något bra.
Har du många hemlösa kompisar som har dött?
Ja, fler än jag kan räkna.
Hemlösa Eva som vi träffat i tidigare avsnitt.
Faktiskt. Det känns jobbigt, speciellt när det är överdoser och sånt. Men som hemlös till exempel, nu när vi var hemlösa och bodde i tunneln, då hade jag ju 2 lunginflammationer på 2 månader. Och så fick jag en tredje, men det visade sig att jag hade KOL istället. Men det är när man märker att när folk dör lunginflammationer, KOL och ja, sjukdomar som beror på att man lever som man gör. Att man bor utomhus och blir kall och då blir jag ledsen. För det hade kunnat undvikas. Antingen utav dem själva eller utav socialtjänsten eller så. Men oftast är det många som vill bo ute, som inte vill involvera sig i socialtjänsten, och de kan man inte göra någonting åt. För de är bara vana vid det. Många har levt på gatan i 10 år. Och de vill inget annat. Många trivs med det. Konstigt nog. För jag kan inte förstå det. Jag tycker om att gå in och ha min säng och mina grejer på ett ställe. Och jag vill ha min fasta punkt. För mig är det jätteviktigt.
Jag besöker Erstabacken, en del av Ersta sjukhus på Södermalm i Stockholm. Här arbetar Ebbe Lindström och Lars Blomlid. Och speciellt för den här enheten är att de inriktat sig på att ta emot hemlösa människor som behöver vård. Samt har 2 platser för patienter som befinner sig i livets slutskede, så kallad palliativ vård.
Det är en vårdavdelning för svårt sjuka av olika slag. Men vi har plats för att ta emot 2 palliativa patienter, så det har vi kapacitet till. Så vi har palliativ vård, men det är en del av det, allt annat vi håller på med. En viktig del, det är det.
Det här är inte riktigt ett vanligt sjukhus. Kan man inte bara gå till Södersjukhuset om man är lite skadad?
Absolut. Jag menar, det gäller för alla invånare att man kan gå till ett vanligt sjukhus. De vi tar emot har oftast kanske en annan problematik. Emellanåt så kommer det personer som har ju ett drogproblematik och drogberoende, och man kan också ha psykiatriska sjukdomar som gör att det är svårare för de här personerna att få tillgång till den ordinarie vården. Kan uppfattas som besvärliga bland akutmottagningarna. De kanske inte har tålamod att stanna kvar. De kan vara påverkade och det gör att personalen inte hinner att ge dem den hjälp de skulle behöva ha. Det kan vara så här att de här personerna är ju i sin hemlöshet, gör att man också kanske undviker de vanliga, att säga, mottagningarna. Och är man som hemlös så ska man ju vända sig till en vårdcentral. Men vilken vårdcentral ska jag vända mig till, och var ska jag vara någonstans där jag är hemlös?
Situation Stockholm säger att i snitt en av deras försäljare dör per månad. Vad händer med en hemlös som dör?
Det beror på vilket sammanhang den personen befinner sig i, men internationell forskning visar att många av hemlösa som dör, de får en undermålig palliativ vård.
Jag tänker mer på den sociala aspekten, att du och jag kanske har familjer som skulle se till att vi fick en jordfästning och någon form av värdigt avslut. Men många av de här kanske har färre kontaktytor rent socialt. Om någon dör här till exempel, vad händer med den personen då?
Det här med anhöriga och de vi möter, de döende personerna här som vi vårdar. Där finns det, som du säger, ett brustet nätverk på många olika sätt. Och det kan vara till exempelvis att en person har drogat mycket i hela sitt liv och under resan tappat kontakten med sina anhöriga, sina barn. Kanske de är omhändertagna, vem vet. Det kan också vara mycket besvikelser, men också att personen själv har valt att inte vilja ha med de anhöriga att göra, att man känner att man inte vill belasta dem. Sen vill jag också säga att många av dem som vi har döende, de har andra sorters nätverk som kanske är på ett annat sätt. Jag minns en kvinna som dog här och hon hade förlorat kontakten med sina barn under sorgliga omständigheter. Men det hon hade ett starkt nätverk av goda vänner. Det var ett tjejgäng och de var jättetajta. De ställde upp för varandra i vått och torrt. Så att ett nätverk kan ju se annorlunda ut än en reguljär kärnfamilj också.
Om inte någon annan anhörig går in då och tar hand om de praktiska detaljerna inför en begravning, ja, då är det socialtjänsten som gör det. Och då får man en så kallad fattigbegravning. Då är det socialtjänsten som betalar begravningsceremonin, det vill säga kista och lite annat till då. I de fall där inte finns anhöriga som går in.
Det finns människor som begravs helt ensamma.
Ja, det finns det. Det finns det.
Jag har hört, det här kan vara helt fel, men jag har hört ett uttryck som kallas för direktare. Har ni hört det om det?
Nej, det har jag inte. Jag har ändå själv jobbat i socialtjänsten i väldigt många år. Det är inget uttryck som jag känner igen vad det skulle stå för egentligen.
Det är alltså att man bara liksom kremerar kroppen och begraver den utan någon form av ceremoni överhuvudtaget.
Det har jag inte hört talas om, kanske. Jag vågar inte säga någonting om det. Jag har inte hört begreppet och jag har inte varit med om det här, utan här ordnas det. Och vi här, när vi har just palliativa patienter, då lägger vi ner väldigt mycket omsorg på att det ska bli värdigt. Vi anordnar alltid en minnesstund för de som har avlidit på den här avdelningen, och då är det Erstas diakon som kommer hit och har en minnesstund, så att de får alltid någonting från oss i det avseendet.
De lever ju ett jäkla liv. Man skulle inte orka två dagar än som man gick in i deras situation.
Polisman Mulle Lindberg.
Kallt och regnigt. Ja, året runt, varje dag, ingenting att göra. Försöka döva bort sin verklighet med med droger eller allt möjligt trycker man i sig bara för att slippa verkligheten. Och ja, fysiskt slit på kroppen. De har ju ingenstans att ta vägen och vila upp sig någonstans. Så att, sen att det kan vara parat med en psykisk sjukdom också. En del vill inte ha med samhället eller myndigheten att göra. Och då kan du ju aldrig gå och söka hjälp. Och de som går och söker hjälp, det är ju knappt att de får det heller. Så att, ja, det är ett liv som de flesta inte skulle fixa i två dagar.
Många dör av utmattning. Oj, oj, oj.
Har du varit nära det någon gång?
Ja, det har jag.
Vad hittar du i din styrka att fortsätta köra på när du hamnar ner på botten igen då?
När jag hamnar på botten? Ja, alltså jag har ju mina projekt hela tiden att lyfta mig tillbaka på. Jag är lycklig lottad. Jag har en... Om man tittar på ett hockeylag, där är det ju 5 utespelare och en målvakt. Jag har en bra målvakt, jag har 2 bra backar och 3 bra forwards. Men inga avbytare. Men mina polare alltså, de kanske har 3 utespelare och en svag målvakt. Och det finns de också som inte har några utespelare alls, de har bara 5 målvakter. De har fullt upp med att försvara sig själva, sin existens. Och det här är mycket tack... Alltså det har bara blivit att jag har halkat in på det här som en presstalesman för oss hemlösa, missbrukare, utsatta. Det började... Jag kom tillbaka till Stockholm 2007. Ganska snart, för jag hade levt nere i Småland ett tag. Ganska snart så började jag sälja Situation Stockholm. Jag tror jag gjorde det redan 2007. Och då låg det, redaktionen ner på Döbnällsgatan. Och jag tyckte det var skitkul att sälja, stå och sälja tidningen liksom, och prata med folk, va? Och liksom, de frågar mig någonting. Ja, Reine, han skriver någonting i... Ja, ja, för fan, han har sin dagbok här och den här artikeln. Och sen helt plötsligt så hade jag med en dikt i tidningen. Och jag skrev en dikt, titta här. Jag tyckte det var skitkul att visa. Och jag växte ut av det här, va?
Det finns ju de som är hemlösa på egen hand, som är, vad kan man säga, enslingar. Helt för sig själva. Och... man kanske är den som de har haft mest kontakt med. De kanske inte har kontakt med socialen, någon annan typ av myndighet. Utan stannar man som polis och pratar med dem, hejar på dem, frågar hur läget är och någonting. Det tycker man ju inte någonting jämfört med vanligt liv kanske. Men för dem är det... Jag vill att de ska känna sig som att man behandlar dem som människor. Man byter lite ord och man... inte otrevlig mot dem, utan man ser, man uppmärksammar någon och sett någon. Och det tycker jag är ganska viktigt. Det har jag absolut tid med.
Begravningsentreprenör Leif Eriksson på Stockholms begravningstjänst känner till begreppet direktare.
Rekremation kallas det oftast i folkmun. Och det är när man hämtar en avlidne på bårhuset, lägger den i kistan och kör direkt kremation, eller att man gravsätter hela kistan på kyrkogården.
Så att jag dör i mitt hem, bärs ut till bårhuset och sen hämtar någon bara mig och lägger mig i en kista och gräver ner mig i marken utan att några anhöriga får säga hej då eller någonting.
Ja, korrekt. Det är så man gör.
Hur ofta händer det?
Vi kanske har 2-3 i månaden som är det alternativet. Behöver hela landet så kanske det är gissningsvis 5% kanske av Sveriges dödsfall. Jag kan nog säga att de människor som väljer detta är nog ångerfulla efteråt, för att alla människor har ju behov av att ta ett avsked. Vi har ett behov av att säga hej då, vi har ett behov av att få sörja. Och att bara en person försvinner ut genom en dörr eller på ett sjukhus och inte man vet vad tog den vägen eller någonting, och så ska man gå till en gravplats eller till en minneslund där man inte alls vet var personen är, så är det nog att man ångrar sig efteråt. Jag skulle personligen ångra mig efteråt.
Leif har lång erfarenhet av att begrava hemlösa och ensamma människor.
Att begrava hemlösa är ju alltid en känslomässig reaktion för mig som jobbar med det. Och det är på ett positivt sätt. Och det är ju att de här människorna finns ju utanför samhällets normer och kanter. Och de finns där, men de syns inte på något vis. Och när vi får förmånen att genomföra en begravning för en sån människa som inte har en fast bostad, kanske inte så stort umgängeskrets, så fyller ju min funktion en oerhört stor roll. Och officianten också, eller prästen. Det är hedersuppdraget vi får är ju att genomföra den här begravningen på allra, allra största bästa sätt. För att inför döden så är vi ju alla lika. Det spelar ingen roll om vi har mycket pengar eller lite pengar eller ingenting alls. Så ska ju liksom begravningen var lika värdefull och vi ska inte fuska någonstans. Många brukar fråga, ja men har man verkligen en begravning om det inte kommer någon? Och det har man, man har en regelrätt begravning. Prästen eller officianten håller ett tal över den döde. Man spelar musiken och har man ingen att fråga så måste vi skapa utifrån oss själva. Oftast är det så att jag utgår ifrån min egen känsla, min egen upplevelse när jag får begravningsuppdraget. Jag försöker lista ut lite grann vem personen är, vad kanske den tyckte om. Har jag tur så har jag någon att fråga, någon kompis eller någon granne eller någonting. Och ibland så kan man ju få höra en hel livshistoria. De tyckte om segelbåtar, läste jättemycket eller tyckte om Poverammel eller någonting sånt där. Ja, men då går vi på den linjen. Ibland så har vi definitivt ingenting att gå på. Och vi får liksom känna in själva liksom. Och där, när jag sitter med namn och sådana saker framför mig så är det oftast där det kommer. Sen är det så när jag gör ordning personen på bårhuset och jag får möta personen där, så är det ju oftast där också jag får det bekräftat känslomässigt inom mig själv att det kanske är rätt det jag tänker. Det är ju så att när jag kommer till bårhuset så kan jag ju känna en viss rädsla och en viss ångest hos den personen jag ska göra ordning. Och för mig så lever ju fortfarande personen. Jag brukar säga att vi begraver ju levande personer, inte döda människor. Och då brukar ju människor ibland rynka på näsan och undra hur tänker du nu? Och det är ju så att minnet och upplevelsen av den personen, de försvinner ju inte fast personen dör. För människorna runt omkring den personen så är människan fullt levande fortfarande. Fast jag kan ju uppleva att det är bara ett skal som finns här. Och när jag hämtar kroppen då i kylrummet och ska i ordning den, så lägger jag oftast handen på kroppen och säger att nu är du inte ensam. Och jag tror att det handlar om att jag ska bekräfta min egen känsla och närvaro hos personen. Jag vet ju inte om personen känner eller kan känna in att jag finns där, men min förhoppning är väl att man gör det.
Men hur är det att stå i en kyrka och hålla en begravningsceremoni när det är tomt på bänkraderna?
Jag brukar säga att det är de vackraste begravningar jag kan gå på. Vi föds ju ensamma till världen. Vi har ju ingen med oss när vi föds, utan vi möts utav någon när vi föds. Och samma sak är ju när vi dör, att vi ska inte behöva dö ensamma, vi ska inte försvinna från vår jord ensamma. Och då fyller ju min funktion där jättemycket att jag sitter där. Jag är jättenoga med att jag går alltid fram till kistan, jag lägger alltid en blomma på kistan och säger tack. Och det behöver ju inte vara tack i en relation mellan mig och den döde, utan tack för att jag fick uppdraget. Att jag fick vara med här, att jag fick vara en delaktighet i den här dagen. Och det ligger inget religiöst i det, utan det är mer en respekt att jag får möjlighet att tacka för livet som den personen har fått uppleva. Det är ju en oerhört trist utveckling vi går emot, att det är ju lättare att kommunicera via sms och Facebook och fråga hur det är än att lyfta på telefon och ringa, för det tar längre tid. Och de här människorna då som inte har någon fast punkt i sin tillvaro, ingen fast bostad, ingen kontaktnät, ensamma människor, har ju inte den möjligheten, så de blir ju extra ensamma. Och när vi lever i ett sånt samhälle så är ju extra viktigt med den personliga närvaron. Ibland så brukar jag skoja för mig själv och tänka att jag kanske skulle vara en sån människa som går på alla ensammas begravningar, men det kan jag ju inte göra. Men det blir lite grann som den här filmen Tatuerade änkan, att man besöker änkemännens begravningar för att man inte själv vill vara ensam och ledsen och känna sig behövd. Och det är ju det som är så fint när man har en sån här begravning där man tror att ingen ska komma. Så ramlar in 10 personer, gamla kompisar, som säger att ja, men du vet, jag och Kalle, vi åt ett shoppa på torsdagarna, och så säger någon, ja men på fredagen då gick vi på baren och tog en öl och sådär. Att man hade ett kontaktnät fast man inte pratade om det.
Är du rädd för döden?
Nej. Nej, inte.
Går man på begravningar och sånt där?
Jag gör inte. Jag har gått på min mammas och min pappas. Och min styrmors. Men jag har blivit. Nej. Det är farligt att leva. Man kan dö.
I nästa avsnitt blickar vi framåt och får höra tankar om hur de hemlösas situation kan förbättras samt hur tidningen Situation Stockholm vill utvecklas. Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radio Play-appen, på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Hos Biltema.